Tjat och kött med Katarina och Jerker.
Hallå, hallå, säger vi till våra lyssnare och hej Jerker.
Hej Katarina, för tredje gången i den här serien nu.
Ja, det börjar bli en vana det här.
Ja, hörru du, ja. Vad blir det? Varannan vecka? Var tredje vecka? Ja, någonting.
Typ så. Eller säger man bonjour, monsieur, säger man då. Du som nyss har liksom landat härifrån sydligare breddgrader.
Ja, alltså, ja, det är så. Bonjour, det är ju det dagliga. Man säger det till alla. Bonjour, bonjour. Ja, så att det går bra. Yes, bonjour madame, säger jag då.
Ja. Vad säger man då? Ah, oui.
Ah, ja, då kan man ju säga ça va?
Ça va, ça va bien.
Ça va bien. Eller comment allez-vous? Ah, je vais bien. Oui. D'accord. Bon. Och så avslutar man. Bonne journée. Au revoir. Ja, dessa hälsningsfraser då.
Är man mer artig i Frankrike skulle du säga?
Ja, både och. Å ena sidan så är man jätteartig med bonjour, bonjourné och merci och s'il vous plaît och sånt här. Å andra sidan så kan man också det skrika rakt ut så här. Ta gull, merde, putain och så vidare. Det är nog den här bredden igen i Frankrike som är så fascinerande. Alltså.
Men du, visst har fransoserna blivit lite bättre på att ta emot, eller vad man nu ska säga, folk som inte pratar franska, åtminstone i Paris, va? För jag tänkte så här, för 20 år sedan, då tyckte jag nästan blev man var lite så paria, alltså man inte åtminstone försökte med några franska ord.
Jo, alltså det är nog, det blir bättre och bättre och lättare och lättare. Alltså det är fortfarande viktigt att du ändå börjar med bonjour och så försöker lite på franska, så att sen fransosen får välja att nej, jag fortsätter nog inte på franskan här utan jag testar med engelskan. Och då får fransosen ståta med att kunna prata engelska.
Okay.
Alltså, det blir en liten tirad där kan man säga.
Ja, just det. Och du, hur är det egentligen då med engelska kunskaperna i Frankrike om man går utanför storstäderna?
Egentligen, jag vet inte så mycket, men det är bara att konstatera att filmer dubbas fortfarande.
Ja, men det gör det ju nästan de flesta länder i Europa, eller hur?
Ja, kanske. Ja, Tyskland vet jag gör det, men det kommer till Holland vet du 17, va? Ja.
Alltså jag tycker väldigt, väldigt många gånger när man varit ute och rest i Europa och så tänker man så här på kvällen, man är lite trött och så såg man på tvn och så ser man, nu är det någon film här, Die Hard. Vi pratade om Die Hard en annan gång här. Die Hard 2, ja men den kan man ju se på och se den dubbad liksom. Mm. Och det tycker jag nästan inte spelar någon roll vilket land man är i.
Nej. Det blir ju fel. Jag vet, den första franska film jag såg på bio i Frankrike, jag vet inte när det var, men det var Le Fèvre au samedi soir med John Travolta.
Vad betyder det?
Saturday Night Fever.
Aha, Fèvre.
Le Fèvre au samedi soir.
Okay.
Och John Travolta snackar franska.
Ja, det var ju kul.
Ja, det stämmer ju inte riktigt. Alltså.
Nej. Men du märkte du av några strejker då när du var där nere?
Nej, inte drabbad av det så att säga, annat än att ett lokaltåg som vi åkte på var helt plötsligt då supprimé, alltså det vill säga inställt. Så vi fick vänta på nästa 2 timmar senare. Så det är inte värre än det, men, det var ju så att i lördags, alltså när vi kom hem, då började de franska biljettkontrollanterna på tågen att strejka. Anledningen vet jag inte, men det var samma lördag som då alla skulle åka iväg på det skollov som är denna vecka. Alltså vi pratade här så är det den 21 januari. Så då passade de på att strejka.
Och då kan man inte åka med tågen då, eller?
Nej, det blev 50% av tågen inställda ungefär, något sånt där. Och så, jaha, vad ska folk göra då? Det blir det flyga och så blir det bil och så, ja, och så där.
Och du vet inte varför riktigt de strejkade?
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad det var. Men de strejkade den lördagen och nu har de sagt att kommande lördag, alltså den 24, ska de strejka igen för då ska ju folk åka hem.
Ja, förstås. de är ju inte dumma.
De är inte dumma.
Nej, det är klart. Ja.
Och sen då så såg jag på Le Journal på tv att den här veckan nu när folk har lov då passar nämligen personalen på Eiffeltornet på att strejka.
Ja, men det såg jag faktiskt. Ja. Ja. För jag har ju faktiskt vänner som är där nere nu på sportlov. Mm. Och ja, jag vet inte hur det blir om de har hunnit besöka Eiffeltornet eller om de hamnade i det här.
Nej, jag tror det är strejk. Och anledningen där, den var lite oklar, men det handlar om hur pengarna till Eiffeltornet används. Alltså budgeten.
Förlåt, alltså man måste ju skratta på något. Eller liksom, ja men visst är det, ja, det är ju kul. Alltså,
ja, det blir ju lite dråpligt, men ja, det är, ja. Och frågar man gemene fransosen så liksom, ja men så är det.
Ja, inget och du konstigt. Berättade ju, även om det var förra programmet, så berättade ju du lite grann om bakgrunden. Du pratade om Charles de Gaulle och vad var det, 270 och sort, eller vad var det?
Ja, det var 1959 när han kom till makten då. Och det hade varit lite stökigt i Frankrike att få lite beslut gjorda och så här. Det var då han sa att hur ska man kunna styra ett land med 260 sorters ost? Och sen så ändrade de då konstitutionen så att presidenten fick en utökad makt och liksom kan slå näven i bordet och säga nu gör vi så här. Men å andra sidan så har du folket protest- och strejkrätt som är ganska omfattande. Så att ja, så är det. Mm.
Men en sak är ju att man har rätten. För en annan sak är ju också mentaliteten, att man faktiskt gör det.
Ja, det är ju sant. Men det är så, jag tror det är så invant någonstans i att man gör det. Man höjer sin röst, man säger vad man tycker väldigt mycket. Det är, om vi tänker så här att ordet politiskt korrekt, det har jag aldrig hört på franska.
Nej, det kanske inte går att översätta.
Nej, alltså det skulle... Om någon skulle... Nej, du skulle åka ut med en gång. Vadå? Skulle jag inte få säga vad jag tycker? Hallå?
Ja, så den här självcensuren som man pratar om i Sverige, den menar du, den finns inte på samma sätt i Frankrike?
Nej, jag har i alla fall inte sett ett dyft av den. Alltså.
Nej, det låter ju för sig lite sunt.
Mm. Och de är väldigt rakt på sak.
Ja.
Jag kan ta ett aktuellt exempel då, för här var det bara för några dagar sedan så var det en imam någonstans i södra Frankrike som gick ut på någon videosnutt på något socialt medium och sa att franska flaggan, det är minsann ingenting att se upp till, den är ett uttryck för, och så drog han till med något hemskt.
Mm. Kolonialmakt eller
ja,
sådär.
Något sånt där va. Mm. Och det väckte ju inte några kärlekskänslor hos fransoserna. Och det tog bara några dagar så gick inrikesminister Darmanin ut och sa ut med dig. Puff.
Okej. Okay. Mm. Ut ur landet?
Yes.
Aha.
Du är inte välkommen. Hej då.
Nej, men hade han uppehållstillstånd? Eller var han fransk medborgare? Eller det?
Jag kan inte detaljerna.
Nej, men
det här är typiskt att... Man sitter inte och funderar på och gör en massa avvägningar och konsensus, utan nej, puff.
Ja, spännande.
Mm. Mm. Så, ja. Raka rör.
Raka rör, ja. För jag tänker så här att om vi nu pratar om, för det är ju väldigt mycket bönder ju som strejkar i Frankrike, och det har ju varit alltid, tänker jag. De åker omkring med sina traktorer på Champs-Élysées och sådär. Och även faktiskt i andra länder nu. Men våra svenska bönder, jag vet inte om jag någonsin sett dem strejka eller komma runt vid riksdagshuset och sprida lite görsel eller så.
Nej, jag har inte sett det.
Trots att de skulle kanske behöva, tänker jag.
Nej, men vi har nog en annan... Alltså vi lyckas nog diskutera oss fram till någonting vettigt, tror jag, att det är så. Diskussionen går väldigt lågmält till i Sverige och så har vi lite möten och så kommer vi fram till, men i Frankrike så är det mera halabaloo, kan man väl säga.
Ja, precis. Har du sett den här serien Sveriges historia?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej. Och jag tror om det var i sista programmet eller något sånt där, så pratar man ju om, det var ju någon sån här ja, vad ska man säga, brytpunkter när det kunde ha blivit liksom gått åt ett annat håll. Dels då 1809 och sen även det här borgårdstalet som ju Gustav den V höll 1914 vid Stockholms slott. Och Och då, det var ju liksom vem som egentligen skulle ha makten då, om det var hur mycket liksom kungen skulle få gå in och hur mycket som var alltså riksdag och regering då. Och där var det ju stora demonstrationer på båda sidorna, men i den här serien då så pratar man om att det fanns alltså på båda, både så att säga höger- och vänstersidan, så fanns det mildrande krafter som gjorde liksom att det blev inte, alltså det kunde ju ha blivit liksom otroligt tumult och kanske massaker till och med, men det blev inte det, därför att det fanns ett antal kloka personer som liksom sa så här, nej, nu tar vi det lite lugnt här, nu drar vi oss tillbaka och sådär. Och då tänker jag också att det har att göra med den svenska mentaliteten, precis som du säger, vi är lite mera liksom, ja men vi sätter oss nog en gång till och pratar med varandra och sådär. Och det här är ju jätteintressant om man ser det i ett historiskt perspektiv, för tänk om det inte hade varit så, utan det hade smält till så att säga.
Jo, visst. Då kunde det ha sett helt annorlunda ut. Visst är det så. Och det är olika kulturer. Det är inte konstigt än så. Sen, om man tänker då ur så här beslutsperspektiv, så är det ju ett annat faktum att i Sverige har vi haft kommunsammanslagningar. Jag tror vi har 290 kommuner nu.
Typ.
Någonting sånt, va? I Frankrike har man inte det. Man har inte haft det. Utan det är fortfarande någonstans 40 000 borgmästare.
Oh, ja.
Och nu är ju inte varje by och borgmästare en egen kommun, men ändå. I princip är det ingen kommunsammanslagning sedan 1789. Och det låter ju liksom administrativt ganska tungt. Men å andra sidan så är det lokala beslutsfattandet väsentligt bättre eller närmre människorna än i Sverige.
Ja, just det. Den lokala demokratin är kanske liksom mer utvecklad då, kan man säga.
Ja, det blir ju så. Det är borgmästaren och borgmästeriet och människorna då som kan bestämma i sin by.
Men har man också har man möjlighet att ta ut skatt också då, som alltså i de här kommunerna?
Jag bangar på det, för att det franska skattesystemet omfattande, kan man säga. Okay. Jag vet faktiskt inte hur
men,
det
men
är.
Men på något sätt så borde de väl ha någon slags budget för att kunna göra de här sakerna.
Visst är det så. Pengar finns, och så finns det ju nivåer sen upp till regioner och så vidare, så att det är ju när det är nivåer mellan presidenten och ner till kommunerna naturligtvis, och det ger ju då en stor byråkrati. Ja. Men det ger också en ganska stor demokrati. Ja, man kan fundera över det där.
Ja, precis. Alla sätt är ju bra utan de dåliga. Det är ju ingen som säger att vi är liksom de bästa på demokrati. Det finns ju andra sätt. Alltså,
ja,
absolut.
Ja, och demokrati kan ju, alltså, det kan ju inte vara så att det är bestämt en gång för alla och så ska det vara på ett sätt för evigt. Det må ju utvecklas. Annars... Nej, det är klart det gör. Ja, och jag tror ju då inte, eller spaningen är att den representativa demokratin tror jag inte kommer att bestå på samma vis.
Du menar utifrån att det är fler som inte är med i politiska partier?
Ja, det alltså den grunden att nu ska vi välja någon som ska välja någon, och så ska det liksom ramla upp till toppen på något sätt. Och så där. Det blir så långa steg. Och det fanns ju en grund för det när posten tog 3 veckor för att gå från Umeå till Torneå. Ja, visst, långa avstånd, inte kommunikation mellan människor. Nu har vi inte de begränsningarna.
Men frågan är ju, vad är alternativet?
Ja, då finns det ju direkt demokrati, och det finns semidirekt demokrati, och så, ja, sen kan man fundera. Men det är klart att det går åt det hållet.
Ja, precis. Och vi här på Tyresradion har vi ju haft representanter från knapptryckarpartiet här, som ju vill att man ska rösta om det mesta. Jag tror ju kanske inte riktigt på det där, för att jag tänker att alltså vi orkar ju heller inte sätta oss in i alla frågor, vi vanliga människor.
Nej, det är ju inte alla frågor, men vissa. Man behöver inte ta allt. Man får försöka dela det här lite grann. Dela upp det. Det måste gå att få kunna fatta lokala beslut också.
Ja, det görs ju. Ja, men lokala beslut fattas väl? Eller tänker du att...
Ja, de kan vara ännu lokalare. Nu är det så att säga beslutas det en sak för Tyresö. Någon slags jättelig generalplan som ska gälla. One size fits all. Och det kanske inte funkar. i praktiken.
Samtidigt så har vi ju blivit ännu mer alltså globaliserade. Alltså vi har ju EU då som talar om en massa saker. Alltså ja, faktiskt lägger sig i ett antal saker som hur vi får göra och inte får göra. Och vi har också en globaliserad ekonomi som också sätter sina olika liksom ramar och spelregler. Så att vad är det egentligen man kan bestämma på lokal nivå? Det är ju egentligen väldigt mycket pyttefrågor, tänker jag.
Ja, pyttefrågor, men som kanske betyder väldigt mycket i vardagen.
Kan vara, ja.
Det finns ju ett uttryck. Det är så lätt att vi tänker så här, det är globaliserat så allting bestäms centralt någonstans så här. Det funkar nog inte i längden heller, varför blir folk trötta så blir det uppror och så här. Ja, och bara lokalt går ju inte heller, för då skulle ju vi ha en liten egen valuta i Tyresö. Och det har vi ju inte. Alltså måste man ha globalt och lokalt. Och då ramlar jag tillbaka i tanken i alla fall till Alvin Toffler, som i boken The Third Wave från 1984 myntade uttrycket glocal.
Ja, just global det känner och lokal. Ja.
Mm. Man måste liksom hålla två saker i huvudet samtidigt. Vi är globala och lokala, men kanske med den finessen att vi behöver inte ha så mycket däremellan. Globalt och lokalt. Mm. Då kan vi ju då, kan jag tänka lite högt så här att vet du fan, så om landsting och regioner behövs.
Nej, vem ska ta hand om vården då, tänker du?
Ja, den produceras väl både så att säga, globalt och lokalt. Lokalt produceras den ju alltid. Det är ju där människan är.
Mm. Ja, just det. Samtidigt så finns det ju massa liksom, synergieffekter om man kan liksom, bolla patienter av som har en viss typ av sjukdom mellan liksom, Stockholm och Umeå och Linköping.
Ja, och då får du en global eller alltså på en annan nivå. Visst är det så. Visst är det så. Men du kanske inte behöver ha nivåerna emellan. Det är ungefär som företagen kan platta till sig för att effektivisera sig. Man behöver inte ha de här nivåerna.
Nej.
Den behövdes förr när pappret tog lång väg att skicka.
Du menar att det har att göra med det?
Ja, jag tror det drivs av kommunikation. Mm.
Jo, samtidigt så tänker jag så här. Jag tänker på det här med ledarskap. Och alltså, det är fortfarande människor som finns i organisationer. Och alla människor har behov av att känna sig sedd av sin chef. Att få lite uppmuntran, att få återkoppling, få feedback, få liksom lite styrning.
Local.
Ja, och då kan man inte ha för många som chef. Därför att du hinner inte med, du blir liksom sönderstressad. Alltså det här management by walking around tror jag väldigt mycket på. Att man liksom,
den är jag med på.
Ja. Mm. Liksom, jag går runt och snackar med folk, tjena, hur är läget? Och så tittar man lite över axeln, du håller på med det här idag, går det bra då? Liksom, är det något som du behöver hjälp med, eller kan jag hjälpa dig med något? Och så går man vidare. Och så, det tror jag, och då tror inte jag att man kan ha för stora. Alltså, då måste man tyvärr ha ett antal liksom, nivåer i ett företag.
Varför behöver du nivåerna emellan för?
Ja, men därför att du kan inte vara chef över för många personer.
Nej, det finns väl någon optimal mängd så att säga. Men det är ju inte, du behöver inte ha det som idag. Du kan trimma det.
Ja, alltså det finns säkert företag man kan trimma. Men jag bara tänker rent generellt att man, alltså i det lilla så tror jag att vi människor är ganska, det finns det här liksom ganska, vad ska man säga, basala behovet av att känna sig sedd. Och att också alltså inte liksom tillhöra för stora grupper, för då blir man liksom inte så, då känner man sig anonym och då har man inte liksom riktigt samma intresse. Man kan bara liksom ta ansvar för sin grupp på något sätt.
Ja, det lokala är viktigt. Närheten, ja. Absolut, jag är med på det. Och det är därför nu kommer vi dit här, att det är ändå lokalt beslutsfattande man verkligen kan påverka som handlar om. Det ska inte behöva vandra upp så långt. Va?
Men du, har ju tänkt på en sak, att när man läser media så handlar det ju mest om rikspolitik eller utrikespolitik just nu, får man väl lov att säga. Alltså Tyresö då, som ju ändå är en kommun med 50 000 invånare, vi bevakas ju väldigt dåligt av media. alltså det är ju väldigt sällan tycker jag man ser inslag på SVT, ja det heter väl inte numera ABC-nyheterna men ja, lokalnyheterna. Eller ja, även om man läser Dagens Nyheter eller de här stora tidningarna. Det är väl om det är någon sprängning eller någon liksom våldsdåd. Men politikerna här i Tyresö, de flyger ju under radarn.
Ja, visst är det så. Det är, svensk media är väl nationell?
Ja, och alla springer åt samma håll.
Typ.
Och där tycker jag också att man faktiskt bevakar EU ganska dåligt också.
Mm, jag har inte tänkt på. Men det kan vara så. Det kanske borde bevakas mer, för det kommer en hel del regler som jag inte är riktigt överens med.
Nej, verkligen inte. Har du några spännande regler?
Ja, jag har en som är högaktuell. Och det är helt plötsligt att EU har då fått för sig att det finns ett ELV-direktiv.
Betyder?
Ja, det betyder, i grova lag så betyder det att din EU eller staten ska bestämma när din bil ska skrotas.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Och varför det då? Ja, då är det ju helt enkelt att man vill ha en omsättning på bilparken. I bakgrunden, om jag tolkar det då, lite skruvat, och så är det så att alla ska ha elbil. Nu är vi där igen.
Men du, ja nu är vi där igen. Men du, alltså då vill ju jag säga, det här som jag brukade säga, eller som man sa när man jobbade med bostadsförvaltning, som jag har gjort i större delen av mitt liv. När det var en hyresgäst som sa att man ville ha ett nytt kylskåp, då sa vi alltid, det bästa kylskåpet är det som inte har tillverkats. Återigen, alltså det måste ju vara samma sak med bilar. Har du en bil som funkar och går, då är det bättre att köra den tills det liksom...
Ja, ja, den tekniska livslängden pratar man om.
Ja.
Ja, just det. Men nu då så är det ju så att det väljer fram nya bilar, inte minst från Kina. Så säg att du köper en Xpeng eller BYD eller någonting annat spännande elbil här nu då. Kommer det att finnas en reservdel till den om 7 år?
Mm.
Nej. Det kanske inte ens företaget finns. Och de är så sprängfyllda med en massa komponenter. Så hur ska du få den att funka? Det innebär alltså att dess tekniska livslängd blir kort.
Ja, vill man
det? Du kan inte reparera den. Nej. Ja, det vill EU. Och bakgrunden ligger i att EU har fått för sig, hävdar jag nu, för någon som kan slå mig i huvudet, så välkommen, att vi ska då istället för att reparera så ska vi skrota och återvinna material, så att vi inte blir beroende av material, läs litium, ifrån omvärlden, Kina och så vidare.
Men den har ju tillverkats från början och då...
Ja, men återvinner vi den i Europa så har vi kvar den i Europa.
Ja, alltså
ja du suckar. Ja, ja, det gör jag med.
Ja, jag fattar inte logiken riktigt, men...
Är det säkert att det måste vara logiskt?
Men nej. Menar du att det här är redan bestämt?
Nej, det är ett direktiv som ligger på bordet. Och det, varför jag då är arg på detta, jag erkänner, jag tycker det är förbannat dumt. Det är för att jag gillar gamla bilar. Ja. Särskilt Citroën, ja, av en händelse. Ja. Och det här egentligen så är det, i förlängningen det här direktivet säger så här att i staten ska besluta när min bil ska skrotas. Och det anser jag vara ett intrång i äganderätten.
Ja, verkligen. Men du, det här...
det här har ju inte då... Apropå att du säger att det inte bevakar EU. Helt rätt. Det här är inte bevakat.
Nej, det här har ju inte jag hört talas om. Nu ska inte jag säga att jag kan allting, men intressant. Så, och hur står partierna i det här? Eftersom det är EU-val nu, menar jag, så måste man ju...
Ja. Mycket intressant fråga. Och jag har inte... Ja, ärligt talat, jag har inte kollat. För jag är inte säker på att de är på det ens.
Nej.
Jag vet inte. Här killgissar jag då, kan vi säga. Men det är ju ingenting som förekommer i debatten. De som tar den här smällen i Sverige, det är ju då vad heter det? Motormännen och de motorintresserade.
Mm. För jag tänker, vi har ju så himla mycket människor som faktiskt älskar såna här veteranbilar och det som man kallar för raggabilar och sånt där. Alltså, skulle de inte heller få liksom rulla med sina då?
Nej, det blir ju det i förlängningen då. Nu är det här lite luddigt och oklart i vanlig ordning. Men andemeningen, om man säger så, och drivkraften i det hela är ju... Ja, jag läser ut dem som att det är ju så här att vi ska alla åka elbil så är vi goda människor.
Mm.
Mm. Och det är ju då helt enkelt väldigt kortsiktigt tänkt. Och jag anser att det är korkat, så nu har jag fått det sagt.
du kan få en till här som i så fall skriver under på det. Det låter ju väldigt, och som du säger, det här med liksom, för du är ju mer väl libertarian, eller får man säga så?
Frihets... Ja, nu är vi där med etikett.
Ja visst, förlåt. Jag tänker att det här hänger ju inte ihop med liksom människans fria val. Alltså det här är ju väldigt liksom uppifrån pekande.
Ja, det här är uppifrån pekande. Ja. Ja. Och det är inte bra, för det kommer inte att funka, för folk kommer bli förbannade. Och nu är det ju de franska bönderna som säger ifrån till EU indirekt. För de då har fått på sig en massa miljögrejer, krav, där det sitter teoretiker i Bryssel och ritar upp hur bonden ska använda sin åkermark.
Mm.
Vad tror du de tycker om det?
Mm. Nej, precis.
Och vad vet de i Bryssel vid sitt Excel-ark om det? Mm. Men allting är då, nu går jag ut här, men det är ju då att de suboptimerar på att man fått för sig att allting går ut på att räkna koldioxid.
Just det.
Och det kommer då snubbla.
Ja, och jag tänker också det, vi måste ju samtidigt också se till att vi har mat. Det är väl bra med en omställning, men man måste kanske ha liksom en lagom takt.
Ja, och då är det som av en händelse idag. Just idag, 21 januari, så har Gabriel Attal, premiärministern, tagit till orda eftersom det ska vara en Salon de Agriculteur i Paris som öppnar på lördag den 24. Och inför det, nu är bönderna förbannade, så har han ju då sagt att vi ska göra lagen om jordbruk lika viktig och högt stående som vår säkerhetspolitik.
Mm.
Med hänvisning till vi måste kunna äta.
Ja.
Så att här blir det batalj alltså. Om nu någon från Bryssel sätter sig emot det. Jag tror vi tar en liten... Ska vi lyssna på lite franskt här?
Det där kände jag igen faktiskt. Mm-hmm. Jag gick faktiskt in och tittade på det där YouTube-klippet. Mm-hmm. Visst var det Macron i Lund, va?
Ja, han hade suttit och snackat med de ludensiska studenterna en kväll. Och så avslutade de med att han var på scenen och så kom det upp sångare och så skulle de sjunga Champs-Élysées. Men han kunde ju inte texten.
Nej, han såg lite obekväm ut ett tag.
Men han var väldigt glad.
Ja,
Vilket då är så att Sveriges Radios förre korrespondent i Frankrike, Alice Petrén, känner jag namnet?
Mm. Ja, känner jag namnet.
Jag chattade med henne på Twitter. För hon skrev nämligen så här: skratten vill aldrig ta slut. Hon har bevakat Frankrike. Hon har aldrig sett Macron så glad som när han var i Sverige.
Mm-hmm.
Inte hela.
Nej, men det var ju väldigt positivt.
Ja. Ja. Visst, så att jag tror vi har något där.
Ja. Annars då, vad var liksom reflektionerna efter hans Sverigebesök? För det var ju liksom, det handlar ju om, det var ju industriföretag som var med och det var olika försvarsavtal och allt möjligt. Vad har du hört och läst?
I Frankrike så har det där är ingenting. Det är alltså för att innan han var i Sverige så var han nere i Indien och gjorde några deals. Så att det var ingen stor grej att åka till Sverige. Men vi kan ju konstatera att efter detta Sverigebesök så har ju då Zelensky varit hos Macron och skrivit på, eller man kom överens om stora stöd. Och det var väl nu i veckan då som Sverige också gjorde stora stöd. Så att det har nog varit på bordet där.
Mm, kanske det, ja.
Ja, jag skulle gissa det. Mm.
Du, jag måste göra en liten spaning om det här med att apropå våra bönder ju då som ju faktiskt i Sverige inte klagar speciellt mycket, eller de klagar väl lite men de strejkar ju i vart fall inte. Och då kan man ju då ta en liter mjölk. Då. Och då, alltså då behöver du en ko, och den här kon då ska ha liksom foder varje dag, den ska ha vatten varje dag, den ska ibland ha veterinärbesök sannolikt, den ska ut på sommaren och få skutta omkring i en hage, den ska ta som hand flera gånger per dag, så ska den då mjölkas och så ska mjölken gå då till en kyld behållare. Och så kommer det en tankbil ifrån Arla eller någon annanstans ifrån och som hämtar den här mjölken i en kylbil. Och den åker iväg till ett mejeri. Och där då går mjölken liksom på lite olika ställen. En del blir yoghurt, en del blir ost och en del blir vanlig mjölk då. Och så ska den då sannolikt pasteuriseras och sen ska den paketeras då i liksom olika typer av, och en del blir lättmjölk och en del blir helmjölk och laktosfritt och bla bla bla. Ja. Och sen när du då har fått den där liten mjölk i din förpackning så ska den ut till butik och paketeras in där i kyldiskar, och hela tiden så är det kylkedja, kylkedja, kylkedja som inte får brytas. Och då när den står där i butiken så har den väl ungefär, ja, vad kan det vara, en veckas tid på sig innan den liksom förpassas till evigheten om den inte blir såld. Och för det här betalar vi någonstans då, ja, lite grann beroende på liksom fetthalt och sort, så kanske vi betalar från 15 kronor upp till en bit över 20 någonting sånt där. Laktosfritt är ju dyrare då förstås. Och då kan man jämföra det här med då, om du går här i Tyresö centrum till exempel, så har vi en butik som heter Lagerhaus.
Ja.
Och Lagerhaus då har det precis vid dörren, så säljer de flytande tvål.
Mm-hmm.
I såna här bruna små flaskor som tar 500 ml, det vill säga en halv liter då. Och en sån flaska med en plastflaska med en liten pump då upp till, det kostar 99 kronor. Och köper du två så kostar det 160, tror jag. Det var extra pris. Så att en liter flytande tvål då kostar alltså 160 kronor liter. Och Lagerhaus är väl, ja, det är ju inte billigaste, men det är ju inte liksom riktigt, alltså dyraste segmentet heller skulle jag säga, utan någonstans mitt emellan. Och den här tvålen, den har ingen begränsad livslängd. Den kan du ha forever. Alltså råkar du liksom, du kan köpa på dig 10 stycken och ha i 10 år framåt. Och då tänker jag så här, att jämföra med den här mjölken då som kostar liksom en tiondel så mycket ungefär. Är vi konsumenter dumma i huvudet som låter oss luras och betala så här mycket för den här tvålen? För den består alltså av lite vatten, lite tensider, lite parfym, kanske lite färg, och sen så är det väl några andra beståndsdelar. Men måste vara relativt billig att producera.
Förmodligen höga marginaler på tvål. Va?
Måste vara, måste vara.
Ja. Det måste det vara.
Och så blir det ett jäkla liv när bönderna vill ha några kronor till för sin mjölk.
Ja, man kan fundera. Det skulle vara kul eller intressant att ta den här mjölken som kostar, vad är det, 15 spänn, 20, jag vet inte. Ja, någonting. Och så dela ner och se, var försvinner pengarna?
Ja, det skulle vara kul.
Vem tar vad? Och vad är, för det gäller ju att hitta en effektiv värdekedja, brukar man ju kalla det, att man går från ax till limpa så att säga, och se, det kanske finns effektiva eller ineffektiva steg i denna kedja från kon till mitt glas som man kan trimma. Det ska jag inte förvåna mig.
Men alltså, problemet vad det gäller just mjölken, det är ju det här med kylkedjan alltså. Och du måste ju vara väldigt, du får ju inte ha någon, alltså, jag vet inte jag vad, om du skulle köpa mjölk direkt från bonden, om den håller 2 veckor då, det vet inte jag. Men alltså, du måste ju ha ganska korta leveranstider.
Ja, och det blir ju hög omsättningshastighet med det. Så att visst, det är ju svårare. Det är svårare med mjölk än tvål. Och därför borde den ju så att säga vara dyrare än tvål då, kan man ju tänka. Va?
Ja, och jag drog den här lilla liksom jämförelsen. Min kompis då, som han jobbar på value. Mm. Och då menar han på, ja men fattar inte du det, sa väl han ungefär. Det beror ju på att den där tvålen, den köper man ju liksom bara en gång i månaden eller en gång varannan månad. Och då kan man ta bra betalt. Medan många som köper mjölk, de köper ju liksom inte bara en liter, utan de kanske köper 3 liter i veckan eller 5 liter eller kanske till och med ännu mer. Och då blir det väldigt mycket pengar. Ost förstås då, alltså blir ju väldigt mycket dyrare eftersom det ingår väldigt mycket mjölk i ost då. Så då blir det liksom en trippelfaktor där. Men visst är det spännande, för jag tänker ändå att vi är lite korkade, vi konsumenter.
Ja, men om jag tar det från ett personligt perspektiv, så skulle jag aldrig gå till Lagerhaus och köpa tvål för, vad sa du, 59 spänn?
Nej, 160 kronor litern.
Ja, men och en sån här...
99.
En pumpflaska.
Ja.
Ja, men då går jag ju till Lidl och köper den för 20.
Ja, just det. Ja.
För jag vet ju att det är ju samma joxi.
Jo, men alltså du är ju man. Alltså, vem är det som köper tvålen?
Ja, okej. Okay. Ja, nej. Ja, men då kan jag ju ta...
Det kanske var det påhopp.
Nej då, men då kan jag ju ta den där jag köper på Lidl och så kan jag fylla i den i en sån här lagerhalsflaska.
Ja, men det kan man göra.
Och så ska det ingen
märka. Absolut, ja, det kan man göra. Och man kan till och med gå och köpa en ännu finare flaska på Rituals.
Ja.
Ja, och så fylla med den med, absolut. Och sånt det är väl sånt som vi kvinnor håller på med, tror jag.
Ja, men det där är ju, det brukar man ju kalla för upplevd kundnytta.
Mm, just det. Och det är alltså, därifrån kan ta betalt.
Ja, om den upplevda kundnyttan är att det är värt 299 spänn att köpa tvål från Rituals, då gör man det. Kunden bestämmer.
Mm.
Och jag tycker nog i grunden att det är rätt bra.
Ja, men det är också så att vi har ju, inte minst sen pandemin, så har ju nästan alltså den här, vad säger man, den fasta tvålen. Alltså den här gammaldags tvålen som man hade.
Ja, det menar en
hård.
Barnängens klassiska.
Ja, hård tvål. Den har ju nästan försvunnit. Nu har ju alla liksom flytande tvål.
Ja.
Och det är ju därför jag har sett cirkulera tricks på nätet hur man ska göra. Man ska sätta en liten gummisnodd. Så att när barnen kommer och trycker, du vet, ungar så bara... Liksom, så kommer det hur mycket som helst liksom. Så med barn i familjen så tar ju en sån här pumptvål, den tar ju slut liksom på 3 dagar, för unga kläpper ut så mycket. Så att det är också smart av liksom marknaden att liksom lansera att nej, men nu måste ni ha flytande tvål, för det är mycket mer hygieniskt.
Jo, visst. Alltså det är utvecklingar. Det är ju rätt praktiskt med de där man trycker till och får en. Alltså det är det ju.
Faktiskt. Ja, men visst är det.
Så det har ju en nytta, tycker jag.
Ja.
En kundnytta. Men så kan man då köpa en refill på, herregud, överskottsbolaget eller något sånt där. Och det är skitbilligt. Och så kan man ju fylla på sin Rituals-flaska.
Här kommer spartips från Jerker.
Ja, nej, men alltså det är ju lite sådana saker. Men visst, mjölken, den var ju en gång i tiden reglerad, priset.
Ja, när var det då?
Ja, jag slog upp det för ett tag sedan och kommer inte ihåg det. Men det är, jag tror vi snackar faktiskt början 70-talen och sånt där. Det är inte så jävla länge sedan.
Men du, det har jag för mig att jag såg på det här, du vet, de här programmen som man gör. Nu var det 1973 eller något sånt där. Jag tror att husmödrarna demonstrerade. Det kanske var 1973, för att mjölken var så dyr.
Ja, det kan vara. Men sen då så släpptes den fri.
Och sen försvann husmödrarna.
Det kanske var en kombination där. Vilket påminner om då att en gång i tiden så var ju priset på bröd i Frankrike reglerat också.
Jaha.
Ja, herregud, du kan ju inte leva utan en baguette.
Nej, det är klart.
Men du, apropå mat och så har vi ju en annan mattrend. Jag tar ett litet intro här.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha.
Jag tänker på köttätandet.
Ja, vad tänker du då?
Då tänker jag en iakttagelse, en spaning är att vi var inne i stan för ett tag sedan och skulle käka och gå på krogen och sådär. Och då var det så uppenbart att det jag iakttog, det var att många i 30-40-årsåldern, de käkar kött. Det var kött på menyn, dagens kött. Och kött har blivit viktigt. Och det är, alltså, det snackar vi inte, det är entrecote, det är alla möjliga fina stycken där. Och det som då för några år sedan ansåg som att du är miljöbov, detta konstiga uttryck, om du äter kött. Men nu mera, nej då, kött is the thing. Det äts mer och mer kött. Va?
Har du sett det i statistiken också?
Nej, jag har, det är bara ögonen som har läst av det. Att kött, yes, det är inte fult längre. För någon fick för sig att när korna fiser så blir det och så vidare. Vilket du då talar emot den här mjölken som vi nyss behandlade. Va? Mm.
Ja, jag har ju alltid sagt så här att jag äter kött därför att jag vill ha öppna landskap. Mm. Tycker jag är viktigt. Mm. Nej, men jag, det har ju varit ett flertal reportage om det där. Bland annat hon, den här Yoga Girl, tror jag, sån här, som är väl någon sån här youtuber eller influencer eller vad det nu kallas för.
Yes.
Hon har tydligen börjat äta kött. Och det var någon artikel i Svenska Dagbladet, också någon vegetarian som hade liksom tänkt om. För hon upplevde att hon blev väldigt, hon var lite orkeslös. Alltså. Hon hade inte riktigt den där energin. Ja, när hon var vegetarian.
Men det är ju ett näringsmedel, livsmedel helt enkelt. Det är inte så svårare än så. Och dessutom är det ju så att, vad är det korna äter?
Ja, grönt.
Grönt. Mm. Mm. Så vadå? Det är bara olika vägar i kedjan. Och om vi nu ska ha mjölk som ska mjölkas av korna, vad gör vi med korna sen då? Ska vi inte äta upp dem? Eller vad ska vi?
Tråkigt.
Hundmat kanske? Ja, nej. Ja, så jag tycker det är lite kul.
Mm. Ja, och jag tror alltid lagom är bäst. Alltså. Min dotter, hon är ju så kallad flexitarian, har väl hon kallat sig för, eller Stockholms vegetarian. Det betyder ungefär att hon äter mycket vegetariskt, men mammas köttbullar slinker ner och en och annan hamburgare ibland. Men nu när hon är gravid, då har hon till min stora glädje också, och inte minst då hennes killes stora glädje, börjat äta mera kött. Och det tycker jag är bra.
Hur gammal är hon då?
Hon är 30.
Ja, det är den där åldersgruppen.
Ja, precis. Mm. Och det är ju, alltså, man vet ju också att om man ska få i sig järn till exempel, så är det mycket lättare att få i sig ordentligt med järn om man äter kött än om man äter jordgubbar eller något annat.
Ja, det är en ganska enkel matematik. Och det här ser jag då som en tillnyktring, eftersom det har varit en kantring när du var miljöbor. Du fick inte äta kött. Och det var ju en period, att lyckligtvis är vi på väg ur den, en tillnyktring. Så det är ju just framtid.
Nej, men jag tänker så här att man kan väl äta, man kan ju äta lite mindre bitar med kött om man nu vill liksom bli alltså mera vegetarian. Man behöver inte äta så stora bitar.
Man kanske kan äta utan att etikettera sig.
Ja,
kan det vara så?
Möjligtvis.
Kan jag äta utan att vara någonting? Mm.
Kanske.
Vilken grej.
Ja.
Ja.
Ska det bli dagens slutord, Jerker? Har du någon låt på det? Förutom
på vad då?
På slutordet.
Att man kan liksom utan att etikettera sig.
Ja.
Ja, men det har jag faktiskt. Jag tror den här. One, two, break free. Eller hur?
Den var bra.
Den sitter där.
Ja. Mm. Då säger vi tack för idag.
Tack för idag, Katarina.
Tack själv, Jerker.
Ja, vi hörs den fjärde gången.
Fjärde, ja just det, precis. Ja, och jag ska ju säga att jag kom ju lite med andan i halsen här idag. Så jag får be dig om ursäkt. Men det blev ett program ändå.
Ja, herre jösses. Det fixar vi, vet du.
Det gör vi.
Så gör vi.
Ja.
Tjat och kött. Tjat och kött.
Tjat och kött.
Tjat och kött.
Tjat och kött.
Tjat och kött.
Tjat och kött med Katarina och Jerker.